Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imponerande 233 matcher i Grand Slam-turneringar vann den amerikanske hetsporren Jimmy Connors under sin karriär. Länge var det rekord i tennishistorien, men det slogs till slut av Roger Federer.
233 poäng på 200 Stanley Cup-slutspelsmatcher ger finländaren Jari Kurri en tredje plats i den totala poängligan i NHL i hockeyns slutspel. Bara Kurris forna Edmonton-kamrater Wayne Gretzky och Mark Messier är före.
Två 33-or i buren såg vi i den senaste omgången i Svenska Hockeyligan när vi spelar in det här. När Frölunda mötte Leksand hade båda två målvakterna, Johan Mattsson och Axel Brage, nummer 33 på ryggen. Och enligt statistikgeniet på Twitter, domarna.se, har det hänt tre gånger under de senaste 20 åren att två 33-or vaktat buren i samma match.
Det är sanningen imponerande, nästan till rekordartad statistik som domarna.se har där. 233 som i 2 och 33 in i förlängningen avgjorde Daniel Sedin på pass från tvillingbror Henrik, deras sista hemmamatch i karriären för Vancouver Canucks.
På årets 233 dag, skottåret 1968 i Ödeshög, föddes Claes Klabbe Ingesson. VM-hjälten som så tragiskt lämnade oss 46 år senare.
Claes Ingesson som ju också kärleksbombades i vårt avsnitt 149. Lyssna gärna på det om ni inte redan gjort det.
Men här och nu är det avsnitt 233 som gäller.
Jens, Lasse och Tommy här. Vi sitter på lite olika håll. Du och jag är inte så långt från varandra, Lasse, här i Gustavsbergsområdet. Och Jens är... Ja, nu är du i Malmö igen.
Nu är jag Malmö igen. Nu är jag dessutom nyduschad, nyäten efter att ha varit ute på en liten löprunda. Jag håller på att försöka få in lite gärna sådana rutiner i min vardag och komma igång och få tillbaka åtminstone en liten del av löpsteget.
Jag kommer till dig idag när den här podden spelas in, för då är det ju, kommer du vara där då eller? För det är Europa League, Malmö FF mot Wolfsburg.
Det stämmer, jag kommer att vara där, så säg till om du vill ta en liten fika innan match så strålar vi samman.
Vad var man skulle, Lasse, där fikat i Malmö? Det var...
Nej, men du har väl redan sagt det viktigaste, nämligen när du säger var. Därför att den är väl också på besök i samband med den här matchen, om jag förstår saken rätt. Eftersom det är en Europa League-match så ska väl varteknikerna dundra in i Malmö, så ni kanske får sällskap på fiket där. Det är ju Jens fik när han håller på med hockeybockey, va?
Ja, systrar och bröder, för just skull. Ja, men det hade ju varit någonting. Och tänk att se de här vardomarna i sina träningsoveraller där inne. Det hade varit någonting.
Det där gillar jag.
Jag fick någon fil här om video assistant referee, hur det funkar. Första rubriken som står, det kommer från UEFA, alltså inför den här matchen, till sändande tv-bolag. Den första rubriken så står det så här: "VAR is not perfect." Det är den första noteringen.
Det gäller att förekomma.
Ja, men det är verkligen sant.
Impossible to achieve 100% accuracy for all the decisions.
Jo, det är klart att, jag menar, det är fortfarande så att det är bedömningar. Mm. Det är ju bara det att det är några andra än domarens ögon och eventuellt andra sinnen som bedömer situationen just när den händer. Det här är några som, men det är fortfarande bedömning. Hans eller inte exempelvis. Det är ju en bedömning.
Vi kan ta ett rejält vargrepp så småningom. Vi får nästan hela tiden in löpande inspel till Sporthuset på Twitter som handlar om var. Det är en ständigt pågående diskussion. Det blir en hel del fotboll idag, men apropå evenemang den här veckan, en sport som vi inte pratar om så ofta som det känns som vi ändå måste plocka upp. Jag fick tips också från Hanna Johansson som var där på plats, en trogen Sporthuset-lyssnare, som sa att det var någonting alldeles extraordinärt det här.
11 390 personer där inne.
Ja, ni kanske hörde siffran. 11 390 åskådare. Det är nytt publikrekord för svensk landslagsbasket. 11 390
niarna. Och vi är två av dem. Det är fantastiskt.
Ja, du har ju själv spelat massor med landskampen, men att få uppleva det här.
Ja, men det här är något. Det här är otroligt. Det här. Jag har aldrig fått uppleva det här när jag har spelat, men att sitta här och få ta del av den här stämningen.
Så Sverige kan då ta Alexander Lindqvist, lägger ut bollen till Ludde Håkansson, han tar en lång trea.
Ja!
Ja, ni hör hela Globen jublar. Ja, men vilken trea! Han sätter Ludde Håkansson. Ja, det kan vara matchen det här, ja, det är lite väl tidigt att ta ut, men...
Han är glödhet.
Ja, den här trean tar vi med oss från Globen. Det är timeout Turkiet. Sverige leder med, ska det vara 76-65, va? Så att jag säger rätt nu. Det är svårt att tänka klart i detta oväsen som Globen bjuder på.
Ja, men vad häftigt. Nytt publikrekord för svensk basket med över 11 000 åskådare, vilket är fler än 3 000 bättre än det tidigare publikrekordet, och Sverige besegrade alltså stornationen Turkiet. Ni hörde Ludde Håkansson där som var bästa svenska poängplockaren, och Peter Sundqvist och Nina Baresso i Radiosporten. Det är lite volleyboll 89-vibba som jag förstår i Globen, någonting som vi kärleksbombade för en tid sedan med den här häftiga matchen som plötsligt dök upp. Du är gammal basketkommentator, Lasse.
Jag har faktiskt kommenterat basket, ja. Det är alldeles rätt, i början på min för Radio Stockholms räkning 1988 blev jag ivägskickad till Thessaloniki och kommentera Aris mot Södertälje basketbollklubb. Det blev väldigt många poängseger för Aris i den där matchen, kommer jag ihåg. Men jag har säkert pratat om det i podden förut. Basket är en häftig sport. Det händer mycket. Alltså det vet vi ju alla. Det kan ta väldigt lång tid att spela de avslutande. Kommer man satt som programledare i Sportextra, och så hade man hockey och fotboll och handboll och sådär. Och så en basketmatch också. Och så var det 45 sekunder kvar i den här basketmatchen och skilde bara en poäng. Tänkte man, jag ligger kvar på den där hela vägen ut när det bara är 45 sekunder kvar. Det kunde ju ta 10 minuter och 12 till och med, eller till och med en kvart. Men basket är en härligt fascinerande sport, och jag gläds verkligen åt framgången för svensk basket. Basket väl världen.
Verkligen, och en personlig favorit måste jag säga i Nina Baresso som expertkommentator, som jag tycker är väldigt, väldigt tricklig på basket, men också att använda hela sin personlighet i den här expertrollen på ett ärligt, rakt och okonstlat sätt, vilket jag tycker är, hon bara är sig själv rätt upp och ner och förmedlar kunskap och gör det med en pondus lika bra om det vore dambasket som om det vore herrbasket, och med ett härligt, skönt självförtroende utan att på något sätt vara dryg. Så henne gillar jag skarpt.
Hon spelar väl fortfarande, va? Eller hon spelar för Alvik då, comeback i högsta ligan vid 44 års ålder. Så still going strong, även som basketspelare då, Nina Baresso. Ja, men det här kan ju vara lovande för Sverige också i det här kvalet, för det var ju länge sedan som Sverige var framme i ett stort mästerskap i basket. I OS har det varit enormt länge sedan, i EM tror jag det var kanske 7 år sedan. Nu finns ju möjligheten.
Hörrni, Globen, jag vet inte om man ska säga att basket är mindre idrott. I Sverige är det väl det. Men alltså, jag har ju faktiskt varit med och arrangerat en match i Globen som lockade fler än basketens siffra. Nämligen just det, innebandyns VM-final i maj 1996, 15 106. Det är speciellt när du som liten idrott kommer in i en sån stor maffianläggning, vilket Globen är fortfarande. Då var den ju, hade den ju bara funnits några år när vi var där 96. Men att som liten idrott komma in och känna hur folket vill ha det där och hur de dyker upp och när arenan så sakteliga fylls, det är en oerhört häftig känsla. En oerhört häftig känsla. Så jag, som jag sa, jag gläds verkligen med svensk basket.
Sporthuset 233.
Ja, du var inne på löpningen där, Jens. Du ser vältränad ut.
Uff, tack, tack, tack.
Är du... Det är både löpning och gym, eller?
Ja, det är löpning och gym. Det, när man fikar så mycket som jag gör så måste man både gymma och löpa för att förtjäna den mängd av fika som jag stoppar i mig. Men jag är ju på ett gym här i närheten av där jag bor. Och har håller på att varva upp här i...
Nej. Du kommer ihåg, Lasse, vad som hände senast.
Jo, men det här blir man ju spänd på att höra. Du, var det inte då du skulle ha elstötar på människor där?
Jo,
satt för länge i maskinerna?
Alltså jag måste vara liksom... Det är någon trigger när jag kliver in på ett gym att det slår på någon ökad adrenalinnivå eller vad det nu kan vara. För tidigare har jag ju irriterat mig på sådana som sitter och häckar på en maskin och liksom ockuperar den istället för att låta andra få ta del av den och vara mer i rörelse. Det jag retar mig på nu, jag vet inte om ni känner igen er i det här, är människor som gör gymmet till sitt hem eller till och med sitt kontor. Alltså okej att du tar mobilen med dig i gymmet för att lyssna på musik som du gillar bättre och vill träna till, eller en podd om det är det som gör att liksom träningen flyter på finare. Det är fine. Att ta ett kort samtal, be att få återkomma eller något i den stilen, om någon ringer, kan jag också liksom tycka okej på den. Men att ta 10 och ibland 15 och ibland 20 minuters samtal, det är inte okej. Alltså absolut inte okej. Och att göra det högt, som att det blir för att dela med sig av hela sitt liv där i jobb eller privatlivet, det är ännu mindre okej. Och när det dessutom sker vid återkommande tillfällen, alltså då går jag bananas alltså. Och nu vet inte jag liksom hur jag ska hantera det här nästa gång det sker alltså, för jag kommer nog inte kunna hålla mig och från att gå fram och lägga av en härlig salva där, för jag tycker det är disrespekt mot övriga som tränar. Och vad gör du på gymmet om du vill sitta och prata om senaste tjänstebilen eller om mötena du har varit iväg på eller vad du ska göra till helgen i 10-15 minuter och högt dessutom så att det går ut över hela. Alltså för mig, jag tappar fokus där inne och träning känns helt plötsligt som att jag befinner mig i någon annans hem eller på någon annans kontor. Jag gillar det inte alls.
Men är det inte samma sak om vi till exempel tar en busstransport, man sitter på lokalbussen, alltså kommunaltrafiken, och folk pratar i sin mobiltelefon högt och ljudligt om precis sådana saker som du berättar här, Jens. Man blir ju insatt i nästintill lite väl pikanta detaljer i folks privatliv som jag fullständigt skiter i.
Ja, och jag gjorde som så här nu senast när det hände, så gick jag och ställde mig typ en och en halv meter ifrån. Inte och stirrade personen rätt i ögonen, men bara för att se om personen väljer att kanske prata lite tystare eller kanske inte prata alls eller så. Men det var bara att köra på alltså. Och då känner jag så här, nej men de här personerna kanske tycker om att vara lite grann där mitt i centrum, att folk hör och att folk hör om vad de har hittat på och inte och så där. Och då irriterar det mig nästan ännu mer.
Det där man säger till, det kan ju sluta illa, eller man vågar ju inte riktigt tycker jag. Men jag hade en situation på buss 474 in från Slussen ut till Farstadal där jag bor. Det är en resa på 20 minuter och mycket tidigt på denna resa så var det en person som tog fram mobilen och såg på någon form av film eller tv-serie. Eller vad säger man, mobilserie? Mm. Användarserie, ja. Och tittade då på någonting bla 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 och det smällde och panga och hade sig på en extremt hög volym. Vilket gjorde att alla, alltså det störde ju alla liksom i, jag tror nästan i hela bussen, men i alla fall de som satt i närheten. Och jag satt på andra sidan gången längst ut, så fast en rad bakom om jag säger så. Och jag retade mig alldeles kolossalt på det här. Då kunde jag inte hålla mig längre. Utan då satte jag ner foten och lutade mig fram över den här personen på hyfsat nära håll ska jag säga. Och uttryckte följande: kan du möjligen höja lite? Jag hör inte riktigt! Det blev ju en viss muntration i bussen till följd av detta. Vid Henriksdal klev han av.
Ja, men alltså Lasse, det här är ju helt underbart. För att det är lite grann av den tågan, pondusen, modet som jag i de där sakerna eller situationerna kan känna att mesig svensk. Mm. Mesig svensk. Alltså lite sådär, nej, men när vi här ska konsensuslandet, nej, jag vet inte vad jag ska kalla det, men i alla fall så cred till dig. Jag ska försöka efterleva leva på ett liknande sätt här dagen efter och ta i små steg och se om jag kan lära mig lite Lasse saker där.
Vi ska ju prata om sport i podden, jag vet, men jag måste ändå bara nämna att Stadsgårdsleden och Slussen, de har stängt av där för biltrafik och alltihopa. De håller på, men de ska ju ta emot en bro. Och då har de kommit på idén att göra en bro från Södermalm då, som ska gå över till Gamla stan. Den är byggd i ett stycke i Kina och den är 140 meter lång. Och den ska alltså transporteras med båt då, detta sammanhållna stycke från Kina till Stockholm.
Med tillhörande coronakarantän då eller?
Ja, det vet jag inte riktigt, men det verkar så, därför att den skulle vara framme den 8 februari. Och så stängde de av den där stadsgårdsleden den 21 för allting. Det blir ju lite småkaos. Bron är ju fortfarande, den har ju kommit till Portugal. Och det gäller ju vid sändningsdatum för den här podden den 27 februari, så den har ju inte varit framme förrän i slutet. Den ligger ju kvar i Portugal på grund av dåligt väder.
Men varför måste man... jag såg den, den var ju blänkande, såg ju nästan ut som den var av guld och ja, låg där. Men att de inte kan transportera vidare på grund av höga vågor.
Nej, det går inte, för att bryts för bron sönder. Men varför tillverkar man bron i ett enda stycke på 140 meter? Jag begriper inte varför det ska vara så viktigt. Kan de inte göra den i små olika delar då och montera ihop den någonstans?
Nej, jag tänker, hur snabbt kan inte vädret vända? Om man då har gett sig ut på havet då, från Portugal på väg upp till Sverige då, och så sedan så är prognosen att det nu ska vara lugnt väder och så blir det helt plötsligt höga vågor. Vad gör man då?
Ja.
Vänd om!
Högt i tak i sporthuset.
Jon Dahl Tomasson, en dansk fotbollslegendar får man ju säga, som tillhörde landslaget mellan 1997 och 2010. Han gjorde alltså 52 mål på 110 landskamper. Det är alltså i princip i snitt ett mål varannan landskamp för Danmark. Oerhört imponerande. Och många storklubbar har han ju representerat. Han har varit i Milan och Stuttgart och Villarreal, Feyenoord, Newcastle. Och nu har han tagit sig an Malmö FF som huvudtränare. Och första matchen för honom i riktigt tävlingssammanhang, man får säga så, i form av Europa League, den första matchen borta mot Wolfsburg, slutade med förlust 2-1. Och när den här podden kommer ut så är det alltså returmatch som... En match som jag ska kommentera förresten ikväll. Och då så tänker jag så här, efter att ha sett den första matchen nu också, att det är, han släpper loss detta MFF. Dels kanske då med själva ledarstilen jämfört med Ove Rösler som höll en ganska hård stil mot spelarna. Att släppa loss också spelmässigt med en offensiv satsning såg vi också på den uppställning som Malmö FF ställde upp med i den första matchen, som ju var anmärkningsvärd. Där man då plockar in 3-4 i princip anfallsspelare. Marcus Antonsson, Isak Kiese Thelin, nyförvärvet, Anders Christiansen, likaså Tröjstason och Adin Nalic som är ny i de här sammanhangen. Så egentligen 5 jättestarka offensiva element i en bortamatch där mot Wolfsburg ser ut på ett helt annat sätt än det som Ove Rösler använde sig av. Och då kommer jag tänka på det som vår gäst Marcelo Fernandes hade uppe i podden i förra avsnittet.
Varför ska vi alltid ha en sån här mindervärdighetskomplex och tänka, men vi är lilla Sverige, vi måste försvara oss i tre block, 4-4-2, ha motståndarna framför oss, utanför oss, vi vet att vi har starka innebackar i luftrummet, en mål. Jag tycker vi måste kunna brösta upp mycket mer.
Så nu känner jag att det här är ett spännande experiment och en ständigt ifrågasatt sak inom svensk fotboll som gäller landslaget, som gäller klubblag. Kan svenska lag lyckas på högsta Europanivå genom att släppa loss offensiven, eller handlar det om att det är en strukturerad defensiv organisation, disciplin som ska leda oss och svenska lag till framgångar? Det som händer ikväll kan bli en liten vattendelare kanske för hur vi ser på det. Om Tomassons supersatsning offensivt fungerar så kanske det kan vara ett riktmärke att gå efter. Annars, nej, det är Ove Röslers stil som han hade och många, många med honom för att lyckas ta sig fram till riktigt stora framgångar i Europa. Och du Jens, du var ju i Malmö FF nyligen och känner de här tränarna bra, för du har ju även haft kontakt med Jon Dahl Tomasson via ett samarbete i Danmarks landslag. Vad tänker du?
Att du har helt rätt när det gäller den offensiva startelvan. När jag tittar på den så ser jag ju liksom, alltså minst fem positioner där man så att säga hade kunnat växla in en mer försvarsinriktad spelare på positioner som hade gjort så att säga laget försvarsstarkare. Så elvan är ju vald för att kunna ha ett eget bollinnehav och kunna vinna på egen skicklighet. Och det är ju intressant i sig själv. Jag skulle vilja säga att Jon Dahl Tomassons tänk som han nu implementerar i Malmö FF är danskt/holländskt. Vi ska kunna ha ett eget bollinnehav och den vägen ta oss till målchanser, inte kontra på motståndarnas misstag. Jag tycker det ska bli ruskigt intressant. Vi kommer att ses där ikväll, säger vi, när podden kommer ut. För jag tycker inte att Wolfsburgs press riktigt bet när MFF testade att spela, vilket jag tycker var oerhört intressant att se. Det är sällan man ser på den nivån ett svenskt lag kunna rulla boll och man känner motståndarna lite svårt att komma åt dem. Jag tycker det ska bli oerhört intressant, och det ligger någonting i det du säger, vattendelare, ja, kanske det. Sen tycker jag väl att man kan känna att en liten trend kanske i allsvenskan med Hammarby som bygger väldigt mycket av sin framgångsrika fotboll på ett anfallsspel och ett bollinnehav och ett skickligt passningsspel som bygger på offensivt skickliga spelare. Annars får man det inte funka. Och så nu då MFF verkar liksom växla in på en liknande väg, så blir ju det liksom två av klubbarna som kan väntas vara i topp där, som står för den typen av filosofi och kanske driver intresset och andra klubbar i liknande riktning.
Det måste vi väl ändå nämna, va? Jag menar, om Jesper Jansson, sportchef i Hammarby, ringer till en spelare, det går väl till agenten, jag fattar det, men i det här lilla exemplet är det spelare. Och så säger han det, tjenare, kan du tänka dig att komma och lira med Hammarby? Ja, vad ni ju erbjuder? Ja, förutom att du får precis lika mycket pröjs som du har någon annanstans, om han nu stod och valde med någon annan svensk klubb, så bjuder vi 20-22 000 sålda säsongskort eller vad det är. Vi har Sveriges, Skandinaviens, kanske Europas bästa tryck på läktarplats i publik då räknat. Vi spelar en attraktiv, underhållande fotboll. Vi gör 3,3 mål i snitt per match. Men är du inte nöjd med det, så då låter vi Zlatan Ibrahimovic slå dig en signal, så är vi nog överens. Men jag menar bara att Hammarby har ju alltså konkurrenskraft när de kommer fram nu, just med det du tog upp, Jens, nämligen att de spelar vad generellt sett kan anses vara en attraktiv fotboll. Sen är det fullt möjligt att publikstödet är lika starkt i Malmö eller i Göteborg, eller när Djurgården spelar på Tele2, eller när AIK spelar på Friends, eller vad vi nu tar för exempel. Det är inte det jag är ute efter. Men det bubblar ju kring Hammarby på något sätt. Ungefär som det gjorde 1982 när Hägersten Hot Heaven gick in och lirade här i Hammarbys A-lag. Va? Det är lite grann åt det hållet.
Ja, mot IF Göteborg som då vann UEFA-cupen, apropå svenska klubblag i toppskiktet av Europa som det var på det sättet. Den 10 maj på Tele2 Arena, då gissar jag också att Ibrahimovic kommer vara på plats.
Nu måste jag fråga, Jens. Vi har ju haft det här några gånger. När vi till exempel reste och jobbade ihop, och så kom vi ut på en arena någonstans och så fick vi sällskap till exempel i en taxi, eller vi fick i pressrummet av danska kollegor. Och jag fann mig själv hela tiden och sitta, du såg nog det ens, med ett otroligt fånigt leende, för jag fattar ju inte vad de säger. Alltså och du sa till mig, du ta inte ord för ord, Lasse, sa du, utan du sa du ska lyssna efter sammanhang. Och så gick det ett par matcher, så satt vi där igen, och då satt jag med samma löjliga fåniga leende och lyssnade efter sammanhang och fattar fortfarande inte. För jag förstår inte danska. Jag glömmer aldrig när vi hade fotbolls-EM 2000 som delades mellan vad vi då kallar för Holland och Belgien, med huvudkontoret i Amsterdam. Och vi delar kontor med danskarna. Ah, det är mitt livs värsta. Ah, det är hemskt alltså. Jag kunde inte ha en Henrik Brandt, hette han, chefen där med skägg. Och han pratade, han var så trevlig och han var säkert rolig också, för han hade ett bullrigt skratt och många andra skrattade när han hade pratat. Jag förstod ingenting. Och då kommer det här med att när Jon Dahl Tomasson intervjuas, det var väl ni som gjorde det på, i samband med match på Discovery va? Mm. Så gjordes den på engelska. Och då blev Malmö fans och Malmö media och en del runt Malmö som jag förstod det irriterade och menade på att man chikanerade, såg ner på Jon Dahl Tomasson för att man inte gjorde intervjun på danska. Är jag konstig? Är jag konstig tycker du det Jens? Är jag flummig kanske?
Nej, alltså det är klart, är du van att höra danska rätt ofta så lär man sig och förstår det ganska bra. Men är man en bit ifrån Danmark så hör man det ju inte lika ofta. Så då kan det ju vara lite knepigt. Och om man tar till exempel Anders Christiansen, så har ju han på ett ganska så fint sätt så ställer ju han om lite grann. Inte fullt ut det Vibe gjorde. Vibe gick över till svenska på en gång. Men pratar en danska som är lättare för svenskar att förstå. Det kommer nog, tror jag, Tomasson att göra med tiden också. Och jag hade ju en dansk tränare i Viggo Jensen. Och jag som norrlänning då, boendes i Malmö med skåningar som förstår danska jättelätt. Jag hade när jag flyttade ner ganska så svårt, ungefär som du Lasse, har ju förutsatt att danskarna på andra sidan förstår skåningarna väldigt bra. För det är ju liksom lite, finns ju vissa likheter i det hela. Men då när jag hade Viggo Jensen som tränare så fattade jag att han hade alltså lättare att förstå mig än de skånska spelarna. Så emellanåt så vid genomgångar och sådär, och när det var något snack och sådär, så kunde han vända sig till mig: Jens, vad säger du?
Ja, så precis, för annars kan man tro att det finns en släktskap då dialektalt.
Precis, exakt. Så, men då är det väl så att skåningar har ju haft dansk tv. De har ju liksom sett dansk tv, lyssnat på danska, hört danska, vant sig vid danskan. Och så tror jag på andra sidan sundet så har man haft svensk tv. Men då är ju den lite historiskt sett mer talad så som det görs
i... Så kallad rikssvenska.
Rikssvenska, ja.
Men det här är ju en genombrottsnyhet. Därför att det som Göteborgsklacken, eller Göteborgsklackarna och även Stockholmsklubbarnas klackar skanderar, nämligen skänk Skåne till Danmark. Då brukar väl skåningarna svara ja tack gärna. Men i alla fall, skänk Skåne till Danmark. Det ska alltså till vara skänk Västerbotten till Danmark, för ni talar ju samma språk. Det var en nyhet.
Det var en nyhet.
Men jag såg nu att på förra matchen här då, så hade ju Discovery och Dplay ändrat sig då. För här har, nu får vi känna lite på det här bara. Jag ska spela upp här, se hur det låter här från Jon Dahl.
Man ska alltid vara sig själv som människa. Du ska stå där när. Og så skal du beslutte ud for de kvaliteter og kompetencer, menneskerne omkring har en, dem du skal lede. Og du kan gøre det på forskellige måder, når du kommer ind i en ny klub. Du kan fyre 3-4 folk, bum, fyre 3-4, smider 3-4 væk. Eller du kan komme ind lidt lunt og se, observere og langsomt dreje på knapperne.
Hänger du med, Lasse, eller?
Nej, men det där låter ju för mig som den här klassiska Hasse och Tage-sketchen när han är fotbollstränaren Bob Lindemann.
Det andra de kör, du vet, de har det här. Systemen, olika system. Jag vet inte om du känner till det. 4-4-2 och 2-4-4, 5-3. Vi har ett annat system som är 5-4-3, 8-9-6, 8-1.
Hur då?
Ja, det är numret till Lisas massageinstitut. Ja, så vi har. Ja, vi går dit före matchen. Ja. Det är väldigt bra.
Men Bob Lindemann, du måste ha anspelat på Bob Houghton, va? Ja, det var väl den tiden på 70-talet. Och då tänker jag på Bob Houghton och Roy Hodgson, som ju på något sätt ändå skapade den här fotbollen då, press- och understödsfotbollen, som kanske är det som skapade IFK Göteborgs eller det var det som skapade IFK Göteborgs framgångar med Svennis och så vidare. Och som är det då eventuella paradigmskiftet för att sy ihop det här. Jon Dahl Tomassons helt annorlunda fotboll än det. Den nederländska touchen, den danska touchen, jämfört med den här klassiska svenska modellen kanske, alla Jan Andersson också, att det är där vi har också en kamp mellan de här stilarna. Och det är den kampen som ska bli spännande att följa framöver. Och där kanske då den här matchen ikväll kan bli en liten värdemätare för om det här funkar på Europanivå med svenskt spelarmaterial, i grunden svenskt spelarmaterial.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, men vi har sagt det förr. Vi har Sveriges bästa podd-research-redaktion i form av er lyssnare. Och ni kan ju vägarna till oss. Sporthuset podcast heter vår hemsida där ni kan skriva lite längre. Vi tar emot allting, svarar på en del, tar upp en del i podden. Allting är välkommet. Och sen Sporthuset podcast heter vi också på Instagram och @sporthuset på Twitter. Och just på Twitter händer mycket när det gäller tankegångar kring våra avsnittsnummer. Och här de som tog sig hela vägen fram till Eten. Henrik Eneroth, Rolf Urby, Emil Nilsén, Tobias Svensson, David Eriksson, Mats Jonsson och så då som var inne på tidigare domarna.se. En frågeställning här också riktar sig kanske i första hand till dig Jens. Från Thomas Askenberg som är någonting så unikt väl som en hammarbyare som bor i Estland. Thomas skriver det att han har en liten fråga angående spelarexport till proffsligorna. Vad det betyder för allsvenskan. Han skriver, jag tycker mig se att det är svårare för svenskar att sticka ut på lyckosamma äventyr i Europa än vad det var förr. Är det så, tror ni, att unga talanger kan lämna, men om man är lite äldre så ser det tuffare ut? Tänk på till exempel Mohamed Tankovic, Kalle Holmberg, Jesper Karlström till exempel, som är i 25-årsåldern. Och gör den här hårdnande konkurrensen i fotbollsvärlden att vi kan behålla bättre spelare i allsvenskan? Och om det är så, blir det då i förlängningen ett ekonomiskt hot mot allsvenskan då man inte kan sälja lika många spelare och därmed så minskar pengarna, kapitalet, i svensk fotboll. Vad säger du Jens?
Utländska klubbar resonerar nog generellt så där så att de är beredda att riska lite mer när det gäller en ung spelare. För den spelaren behöver inte vara helt färdigutvecklad för de ser liksom att de själva kan forma och utveckla den här spelaren. Därför så är det generellt sett skulle jag tro så att de är intressantare av den anledningen. När du kommer upp i mellanålderssegmentet så måste spelarna helt enkelt vara mycket bättre för än vad en ung spelare behöver vara för att kunna ta sig ut. Och eftersom det är en hårdande konkurrens och svårare att ta sig ut och lyckas.
Helt klart i alla fall att Allsvenskan är en säljande liga och det är viktigt att sälja spelare. Jag vet till exempel MFF har ju haft bekymmer med det. Deras senaste sålda spelare av format var väl egentligen Mattias Svanberg tror jag, som gick för en 40 miljoner och sånt där va. Men behöver sälja fler spelare. Det behöver säljas fler spelare. Måste få fram unga spelare som är säljbara för att få ihop ekonomin. Jag såg MFFs bokslut här va, årsredovisning. Då gick de ju, de drog in 100 miljoner på Europaspelet men sen blev det 16 miljoner då i resultat efter allting, de kostnader som är då. Så det krävs att man säljer spelare helt enkelt. Men noterbart apropå det, en sån som Jesper Karlström som nämndes här, så alla trodde ju att han skulle försvinna från Djurgården ut på proffsäventyr och han är ju 25 år. Men nej, det blev att han stannade i Allsvenskan.
Jag tycker på uppsidan så finns ju trots allt att i så fall så bidrar det ju till en ökad kvalitet i Allsvenskan och det ser vi ju gärna.
Jag är olyckan, Olle olyckan. Ovidovidovidovidolyckan. Krasch och banglyckan, gnissel och panglyckan. Så akta er för mig, annars händer en grej.
Olyckspåsen i sporthuset.
Ja, din dotter, en av dina två döttrar, Frida, drog ju olyckspåseämnet senast. Mm. Och det var alltså Örebro SK nedflyttning som blev hela grejen. Och då ringde du mig ett par dagar senare och sa så här, det är för himla märkligt, sa du. Jag ska till Örebro. Och då har jag fått en idé. Berätta om vilken idé fick du.
Ja, men det var, jag fick hjälp också av en lyssnare som heter Anton Elfström som tipsade om namnet Elena Lövholm som jag känner till mycket väl. Och en journalist i Örebro som har varit på det här ämnet en hel del genom åren. Väldigt duktig journalist. Och dessutom var det ju flera av våra lyssnare som uttaget hade tipsat om hela ämnet Örebro. Men jag skulle ju då till det här Gustavsviksbadet där de har ett fenomenalt äventyrsbad. Och det suktade ju mina döttrar. Så det var helt oberoende av varandra så råkade det här sammanfalla.
Hur var det där badet förresten? Vad blir det för recension på det när ni nu är hemma?
Det är nog Sveriges vassaste äventyrsbad. Och om det är något äventyrsbad i Sverige som vill konkurrera, hör av er! Men det känns som att med det antalet vattenrörsbanor och herregud, de åkte in i varandra upp och ner och ut och in, så känns det som att det var svårslaget. Men jag stack iväg en liten sväng.
Så var det. Och nu är det dags för olyckspåsens, säger vi, olycksbombning.
Ja, men nu har jag tagit mig till Nerikes Allehandas redaktion på Klostergatan i Örebro. Och här för att prata med en journalist som arbetat mycket, i alla fall i efterdyningarna till det som var det historiska beslutet som Svenska fotbollförbundet tog i november 2004. Sen var det överklagande och så, men initialt i november 2004. Att Örebro SK inte beviljades licens för spel i Allsvenskan 2005. ÖSK därmed den första och fortfarande här i början av 2020 den enda klubb som degraderats ur Allsvenskan av ekonomiska skäl. Hej Elena Lövholm.
Hej.
Ja, vi sitter här på Nerikes Allehanda och ja, du är ju prisbelönt som årets lokalsportjournalist för några år sedan. Vad är det som gör dig så poppis?
ja, du, jag tror att när jag började jobba som sportjournalist så var det under en period där det var väldigt aktuellt med den här debatten mellan supportrar och media. Alltså fotbollssupportrar framförallt kände sig väldigt utpekade på ett orättvist sätt av media. Att det bara är stök och bråk och huliganer. Och jag tog en ganska aktiv roll i den diskussionen. Sen har jag också varit ganska närvarande i de forumen som talar till fotbollssupportrar nu för tiden, poddar, Twitter och såna här saker. Så det är väl någonstans där som det kanske kommer ifrån.
Och i dessa tider när turerna har gått fram och tillbaka om Östersunds fotbollsklubb så känns det ju högaktuellt också. Apropå det vi drog ur olyckspåsen senast, Örebro SK nedflyttat. ÖSK som då hade blivit 8 i serien 2004 och flyttades ner till Superettan. Sen blev de kvar i Superettan där i ett par år. Om vi ska summera det här, vad var det som hände egentligen?
Bakgrunden till allt det här, det var ju att ÖSK i flera år hade haft en dålig ekonomi. Och ända sedan 2002 när elitlicensen infördes så hade de visat upp negativt eget kapital. Och Svenska fotbollsförbundet hade inte bedömt de här handlingsplanerna som man får lämna in efter vägen som realistiska. Så då fick de på sig att i september ska ni lämna in en kontrollbalansräkning som visar hur ekonomin såg ut precis mitt i 2004, så sista juni 2004. Mm. Och där visade ÖSK upp en kontrollbalansräkning där man hade plus i kassan. Ett blygsamt plus på 16 000 kronor, men ändå ett plus. Så att det är där man ska inte missta sig att de visade upp att de hade minus, utan det var licensnämnden som gjorde bedömningen att den här kontrollbalansräkningen underkänner vi, ni har egentligen minus. I första hand så hänvisade de till en affär som ÖSK hade gjort med ett bolag som heter Spelarinvest. Ett sånt här tredjepartsägarbolag där de hade köpt andelar i alla spelare i ÖSK-truppen. Och det ska man ju veta att det var en räddningsaktion för ÖSKs elitlicens. Det var inte så att det här avtalet bara råkade skrivas just då, utan det var för att de skulle klara elitlicensen. Men licensnämnden menade att det var bokfört på ett inte korrekt sätt, det här avtalet. Så då sa de nej, ni får spela i Superettan, och det här gick vidare då till appellationsnämnden. En av frågorna kring det här avtalet var om Spelarinvest skulle vara ett tillräckligt solitt bolag för att kunna betala pengarna som det står i avtalet att ÖSK kommer att få. Och det är lite roligt när man läser appellationsnämndens skrivelse kring det här, för det är verkligen sådär att lite motvilligt att ja, vi får väl godta det som svar då, att de har fått ett kreditlöfte. Och överlag när man läser deras skrivelse så är det också då som i alla fall jag börjar drabbas av den här känslan att wow, ni vill verkligen skicka ut ÖSK, det är det ni vill. Och de avslutar också skrivelsen med att säga att ja, ÖSK ska spela i Superettan, och framförallt med tanke på att sedan elitlicensen infördes så har ÖSK varit föremål för licensnämndens uppmärksamhet. Det vill säga man bakar in det här med att man är lite trötta på hur ÖSK sköttes på den tiden. Och det kan man få vara, men det är inte deras sak att vara trötta på hur ÖSK sköttes, utan deras sak var att titta på en specifik kontrollbalansräkning. Så, och efter det här då, så är nästa steg Riksidrottsnämnden, där man behöver få prövningstillstånd. Det är inte självklart att man får det, och det är heller inte helt lätt att få det. Jag tror att det var AIK Hockey som hade ansökt om prövningstillstånd tidigare i ett tvångsdegraderingsärende och fått nej på det. Men ÖSK fick ja, de fick prövningstillstånd. Men när det väl togs upp hos dem så blev det nej även där. Riksidrottsnämnden sa att ÖSK har övervärderat sin spelartrupp. Och man ska komma ihåg också att efter att licensnämnden har gjort sin bedömning så tittar ju ingen på det här med helt nya ögon, tittar på balansräkningen, ska vi säga ja eller nej, utan frågan som ställs till alla på vägen efter är ju, ser ni anledning att riva upp besluten som redan är tagna? Mm. Alltså frågan är ställd på ett lite annorlunda sätt rent formellt. Så det ska man ju också ha med sig i det här. Men ja, det togs ju till representantskapet och det blev nej där, och jag kan tänka mig att för ÖSK i det läget, när man har gått den här långa, hårda fighten, så infekterat som det har blivit och alla vägar som man har testat här, och sitta där och veta att det här var det sista vi kunde göra. Nu kan vi inte göra mer, och faktum är faktum, vi kommer bli nedflyttade. Det har ju kommit för ÖSK någonting bra ur det, för att ÖSK idag tar inte en enda risk med en enda krona. Men sättet det gjordes på känns fortfarande inte som att folk tycker att det var helt okej.
Okay. Där vi sitter just nu på Närkes Allehanda var också i epicentrum senare när det handlar om förbundsordförande Lars-Åke Lagrells roll, eller hur?
Ja, det var ju så att en kille som heter Mats hörde av sig till NA, för att han hade haft flera stycken mejlkonversationer med Lagrell kring det här. Och han tyckte aldrig riktigt att han fick svar när han hörde av sig i egenskap av ÖSK-supporter. Mats Denand heter han. Han har pratat öppet om det här flera gånger. Han bestämde sig då, när han hade fått korta, formella och inte särskilt informativa svar från Lagrell, att utge sig för att vara någon annan, helt enkelt. Så han hörde av sig och skrev istället i rubriken "Stå på er mot Örebro". Så han utger sig för att vara en person som är trött på ÖSK och vill ha ut dem. Och får helt plötsligt en annan ton i svaren från Lagrell. För det första så svarar Lagrell "Hej min vän" i första mejlet. Och Mats har ju då frågat honom, vad tror du hade krävts av ÖSK för att rädda sig kvar efter så många år av vanskötsel? Och Lagrell skrev då att det hade krävts en helt annan inställning, och att det ÖSK behöver är en genuin gammal hederlig fotbollsledare. Och det här är liksom väldigt konstigt och subjektivt svarat av honom. Och det är precis som Mats påpekar i första intervjun som han gjorde med NA kring det här, att det enda rimliga svaret från Lagrell på den frågan, det är ju såklart att de skulle ha visat upp en korrekt kontrollbalansräkning. Mm. Och det här är ju också en sån sak som bidrar till att man känner att de är trötta på hur ÖSK sköts. ÖSK borde ha letts på ett annat sätt, haft en annan inställning. Alla de här mjuka värdena som förbundet inte har någonting med att göra egentligen.
Han gör en klassisk journalistisk metod som kallas vallraffande, som handlar om att man utger sig från någon annan och får helt plötsligt helt andra uppgifter.
Helt andra uppgifter, och det allra snällaste man kan säga om Lagrell i den här härvan, det är ju att det är oproffsigt av honom att skriva de här sakerna. Ska man vara lite rakare och med vad jag faktiskt tycker, så känns det avslöjande för hur stämningen uppe på förbundet var kring ÖSK. Mm. Att man var så trötta på dem.
Mm. Och jag såg Lagrell hade något uttalande efteråt att det här är den falskaste människan han har mött då, när han blev pressad kring det här. Men jag menar, det är ju många klubbar som såklart som har haft ekonomiska svårigheter, och när man stöter på, som jag har gjort också under mina år ÖSK-supportar, så tycker jag att det där är en tuffa bitterheten över det som man har upplevt då, att men titta på dem då, och dem då, och dem då, varför vi och ingen utav de här andra? Du som, Elena, som verkar och bor här i stan, sitter den taggen kvar eller?
Den sitter kvar. Ja. Det, just precis nu i dagarna så är det exakt 15 år sedan som ÖSK fick sitt allra sista nej. Och där hela den här historien var slut för ÖSK. Och jag träffar aldrig en ÖSK-supporter som har glömt och förlåtit. Mm. Man har ju sett många klubbar sedan dess har dålig ekonomi, men det jag upplever är att man i mycket större utsträckning godkänner de här handlingsplanerna än vad man kanske gjorde i det här fallet, och att man inte kommer till det här skedet som ÖSK kom till, att man faktiskt ska titta på en sista kontrollbalansräkning innan man tar ett beslut. Mm. Det upplever inte jag händer speciellt ofta, och som jag sa, ÖSK idag har ju blivit skrämda av det här. Och ska man prata om att statuera exempel och så här som man gärna gör i den här historien, så statuerade man för ÖSKs del ett fantastiskt bra exempel, för att de sköter sin ekonomi idag på ett vattentätt, fläckfritt sätt. Men ingen annan har ju blivit skrämd. Nej. Av det här. Och om man då statuerade ÖSK-exemplet på ett hyfsat i alla fall medvetet plan, att man verkligen ville att den här klubben ska faktiskt inte få vara kvar, så tror jag att man på ett lite mer omedvetet plan har statuerat ett gäng exempel på motsatsen. Mm. Att det inte är så jävla noga egentligen under de här 15 åren som har gått sedan dess.
Ja, men tack. Då har vi fått bilden från... Den hade sin plats i olyckspåsen, den här lappen. Det märker jag på dig, i alla fall om vi kommer ut i de här trakterna.
Ja, det var nog i den påsen det skulle ligga, ja.
Och du, Örebro nu då? Jag tittade här på de senaste åren. Det är alltså så att 4 av de 5 senaste åren har de blivit 9. Mm. 9 utav de här 16 lagen. Så tipset är väl 9, eller?
Tipset måste vara 9. Det är en sån sak som man säger här i stan, att man behöver knappt gå och kolla på matcherna för att man vet att de kommer komma 9. Nej, men ÖSK i år, de behöver ju värva lite mer, och det kommer de antagligen göra, för att de har tappat ganska mycket spets i Filip Rogic, Carlos Strandberg. De har stora skadeproblem på Martin Broberg, som antagligen är lagets bästa spelare. Framförallt anfallsuppsättningen nu är alldeles för klen. Får de in någon som kan göra mål, ja, då är tipset 9.
Tack för att du var med i Sporthuset, Elena Lövholm.
Tack.
Sporthuset 233.
Ja, tack för... Sannoliken en olycksbombning, så är det ju, med en tvångsnedflyttning. Och detaljer som jag absolut glömt bort. Jag är såklart medveten om att Örebro Sportklubb flyttades ner, självklart. Men detaljerna i hela affären, eller vad jag ska uttrycka mig som, var spännande att få höra en gång till. Det är onekligen oerhört i ögonfallande hur förbundsordförande Lagrell figurerade i sammanhanget i sin skriftliga korrespondens.
Ja, men det som slår mig när man lyssnar igenom det här är ju att de hade kontrollbalansräkning som var plus, men underkändes det eftersom lösningen byggde på en tredjepartslösning med det här Spelarinvest. Att de hade investerat i en del av ÖSK-spelare och därmed liksom kunna rädda elitlicens och sådana saker. Och det är klart, när man då tänker på Östersund och den lösning som man åtminstone från en utomståendes perspektiv kan ta del av, så känns det ju som att Örebro-fallet tolkas på ett sätt och Östersunds-fallet tolkas på ett annat sätt.
Ja, och det här dessutom är det fallet i Östersundsfallet, om vi kliver över till det, så är det ju 15 miljoner kronor i ett sponsoravtal som utlovas för framtiden, men pengar som inte kommer in. Det var ju så 23 december, dagen före julafton, att överklagandenämnden gick på Östersunds linje och därmed får de fortsätta spela i Allsvenskan. Eftersom man då tyckte att det här upplägget med 15 miljoner kronor in kändes som att det var i alla fall inte helt orealistiskt. Men nu har de här pengarna inte kommit in och nu är det ju för sent att stoppa Östersund i det här läget. Nu är ju tävlingskalendern klar och allting, så de kommer ju få spela även om pengarna inte kommer in. Och här känns det som att det har blivit någon konstig grej, att man då kan hitta på en grej i framtiden och få okej på elitlicensen på det sättet.
Nej, men det är ju ynkligt av svensk fotboll att befinna sig i den här situationen. Och det gäller Svenska fotbollförbundet med såväl licensnämnd som överklagande nämnd. Och står vi utanför fotbollförbundet och tittar på föreningen Svensk Elitfotboll, det finns ju ingen i svensk fotboll som kan tycka att det här är ett sätt vi vill driva den svenska elitfotbollen på. Det finns ju inte en möjlighet att det är det. Men den andra dragningen är ju Östersunds FK. Alltså, vad håller de på med? Det här är ju personer efter Daniel Kindberg som ju fälldes i tingsrätten för ekonomisk brottslighet och oegentlighet, som har inkluderat Östersunds FK. Men han är ju borta. Det här är ju en annan ledning för Östersund som uppenbarligen har sysslat med informationer som inte åtminstone genererat några intäkter.
Alltså, jag tycker hela det här upplägget med ett sponsoravtal, var det värt 16 miljoner eller något i den stilen? Från någon som sen nästintill knappt verkar existera, gör ju att det låter misstänksamt. Och jag tycker, när Östersund har den bakgrund man har haft med de här tvivelaktiga affärerna och det som har skett kring Kindberg och så, var transparenta. Berätta precis hur det ligger till. Och allt annat än det gör ju bara att det blir liksom nya misstankar på misstankar på misstankar. Och det gagnar inte dem och det gagnar inte någon annan heller också. Men är det SEF? Är det Svenska fotbollförbundet? Eller vem är det, Lasse, du som har järnkoll på såna här saker, som ska strama åt tyglarna och kräva in, har pengarna kommit in eller inte? De delarna.
Det är ju dessvärre ingen. Bakgrund. Licensnämnden sa ju att Östersund har inte trovärdighet i de här siffrorna, så de får inte vara med, vi flyttar ner dem. Då överklagade Östersund till nästa instans, och det är ju inom fotbollen en juridisk instans som heter överklagande nämnden. Och de tittade ju på samma material. Östersund kunde skjuta till några ytterligare informationer. Men de kontrollerar ju inte att, alltså, de går ju inte som journalister nu har gjort att de har grävt vidare här. Linda Hedenjung på Östersundsposten har ju följts upp utav journalistik både på Sportbladet, Robert Laul, va, och på Expressen, som har grävt vidare och funnit att den här sponsorn knappt ens finns. Det arbetet har inte överklagande nämnden gjort. Utan de har sagt att för oss är ärendet avslutat. Så nu finns det ingen möjlighet att påverka det på något sätt, utan det ligger där det gör.
Och en annan sak som irriterar mig, det är det här att det är så mycket som man nu säger att man ska se över reglerna. Det är i och för sig bra kanske då att göra en pudel, om man säger Lars-Christer Olsson sa då, ordförande i Svensk Elitfotboll och vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet, att man ska se över, vi måste nu se över reglerna för elitlicensen. Men det börjar bli ganska många sådana grejer när man ska se över. Så istället för att säga att man ska se över, så är det bra om man också ser över det.
Ja, men utan tvekan. Låt mig få upplysa om 14 kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar. Det är bestraffningsärenden. Paragraf 2, förseelse. Där står det så här. Det finns flera punkter där. Bestraffning kan ådömas. Och så går jag till den 9 paragrafen. Riksidrottsförbundets stadgar. Den lyder all idrott under. Bestraffning kan ådömas. Den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda eller utövat otillbörlig påverkan mot funktionär eller annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller idrottsaktiebolag i eller för vederbörandes idrottsliga verksamhet. Jag skulle vilja höra fotbollens företrädare säga så här: Östersunds FK, hela styrelsen som har lämnat de här uppgifterna, vi undrar, stämmer verkligen de här? Jag vill se en anmälan under paragraf 14.2.9. Har någon lämnat osanna eller på annat sätt försökt vilseleda eller lämnat vilseledande uppgifter? Det kan prövas i idrottens eget regelverk. Jag hör ingenting. Från kansliet i Solna vid Friends Arena hörs banne med ingenting annat än tystnad.
Och ÖSK och ÖFK med 15 års mellanrum, ganska exakt då. Same, same but different på något sätt. Det är ju samma problematik med elitlicensen, men Östersund, som borde vara minst lika illa omtyckt då i så fall på förbundsnivå, klarar sig, men Örebro gjorde inte. Det är förstås en jättetagg hos alla ÖSK-supporter. Apropå det som Elena Lövholm sa, att det här sitter kvar, det sitter djupt i ÖSK-såren. Ja, men då tar vi kärlekspåsen nu, va, efter detta.
Mm.
Nu blir det inga fler utflykter. Jag tänker inte åka iväg någon annanstans här.
Man ska aldrig säga aldrig.
Nej.
Det kan vara The Rumble in the Jungle. Du får åka till Kinshasa.
Och här, ja, men det här är ju helt underbart. Nu pratar vi folkidrott, nu pratar vi Sverige, nu pratar vi inte elitnivå. Nu pratar vi de som tillgängliggör sporten för alla som inte håller på elitnivå och engagerar så många. Börjar på K, är som en fågel och heter Korpen.
Ja, du är underbar på det där. Man hålls på halster. Korpen.
Ja, men det här, det är ju jättefin grej alltså. Gud ändå.
Ja.
Alltså, Korpen är ju historia och analogt så det förslår. Samtidigt som jag tror att de kan fylla en av de absolut viktigaste rollerna i framtiden och fortsättningen. För det, jag tror det är liksom fler och fler klubbar som har svårt att behålla sina aktiva i föreningsverksamheten på samma sätt. Men Korpen är ju, bygger ju bara på frivillighet och på att man gör det för att det är kul. Och det tror jag liksom, de har möjlighet att fånga upp otroligt många som så att säga vill hålla på med en sport men inte vara så superseriösa som man behöver vara på elitnivå.
Ja, men då säger vi tack för idag. Vad händer med den kinesiska bron, Lasse, avslutningsvis? Bara för att sammanfatta det. Kinesiska bron.
Ja,
när den kommer den till Slussen i Stockholm?
Ja, det är mycket det är väl bra i och för sig att en bro ligger för ankar. Det är inte fel att den är kraftigt fäst i ett stabilt underlag. Men dessvärre är det ju Portugal och den ska ju till Stadsgården. Så att den som väntar på en kinesisk bro till Stadsgården får uppenbarligen vänta längre än till 2 mars igen. Och frågan är, ja, än så länge så kan vi väl åka bilfärja då.
Ja. Det optimala fiaskot hade ju varit om bron sjunker någonstans. Det är för höga vågor. Oh, de tappar bron.
Nej, tackar vet jag, Öresundsbron. Vi ses där om några timmar, Jens.
Det
gör vi.
Lycka till, systrar och bröder, heter det så.
Smart bra. Spis. Alla, tack alla lyssnare. Tja,
hej då. Tack,
hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.